Hallå, dags för podd igen. Och idag ska vi prata om balans. Det här svåra ordet som är mångas önskan, men som är så svårt att få till. Och vi ska prata om balans både jämfört arbete med återhämtning, avkoppling, vila efter jobbet. Och vi ska också prata om balans i vardagen, så att säga, i själva livet. Sådär. Björn Rudman heter jag. Det är jag som sitter här bakom spakarna och det är jag som poddar den här podden. Och här pratar vi om stressrelaterad psykisk ohälsa på olika sätt och även fysisk såklart. Och ska ta med er idag på en liten resa kring just balans. Och det är svårt. Det är jättesvårt och det är balans också då som är svaret kan man säga på svåra vardagar och på en hälsa som inte riktigt kanske är som man vill ha den. För att det kommer inte vara fritt ifrån måsten. Det kommer inte vara fritt ifrån belastning och bördor. Våra liv ser ju liksom inte ut så. Va? Utan vi måste hitta en balans och en förmåga att kunna ta det dåliga med det goda och tvärtom. Och då är det ju jättesvårt om vi har grejer som driver belastningen och alltså aktiviteterna över gränserna. Det vill säga att vi gör mer än vad vi kan och vi orkar. Det här är någonting som vi håller på att prata om här i podden på många olika sätt. Och det finns massor av avsnitt där med de här motorerna som driver oss över gränserna. Men belastning och aktivitet är ju lite grann samma sak. För att när vi gör en aktivitet, när vi är med om en aktivitet eller utför en aktivitet, då kommer vi också belasta vår hjärna och vår kropp på olika sätt. Och när den här belastningen är för hög under för lång tid och vilan, avkopplingen och återhämtningen är för liten över samma tid, så blir skillnaden däremellan, den kan bli farlig. Den kan bli dålig för oss. Inte farlig som att vi dör, men farlig som är att vi kan få stressrelaterade besvär. Och bli sjuka utav obalansen helt enkelt. Och en bra början då när det gäller just balans, det är att faktiskt titta på obalansen. Försöka se hur den obalansen ser ut. Vad är det som gör att aktiviteterna är för mycket i förhållande till vad jag orkar? Och vad är det som gör att jag reflexmässigt skjuter undan vilan, avkopplingen och återhämtningen? Är det att jag tycker att vila och avkoppling är slöseri med tid? Varför ska jag sitta här när jag kan göra de här sakerna istället? Som måste göra, borde göras, skulle kunna göras. Eller är det så att aktiviteterna känns så viktiga Att vi gör dem ändå? Att när vi får välja mellan att göra en aktivitet eller att koppla av och vila, så faller alltid valet på att göra saken. Liksom. Kan det vara så? Jag skulle säga så här hos mig, med mina patienter och de jag träffar, så är det väldigt sällan, eller väldigt ofta ska jag säga, både och. Det är vissa situationer där föredrar vi att prestera och andra situationer där föredrar vi att inte vila. Och så håller det på så. Och de här psykologiska mönstren som det heter, de är också vad vi kallar för villkorade. Det innebär att en viss förutsättning måste vara uppfylld för att vi ska välja prestation framför att vila. Liksom. Att vi ska välja aktiviteten, vi ska välja belastningen framför vilan, även fast vi behöver vila. Det är ett scenario. Ett annat scenario som också är väldigt vanligt och som också sammanfaller ofta, det är ju att jag har inte rätt att vila förrän jag är klar. Och definitionen på klar är väldigt diffus för många. Och det gör ju också att det är väldigt svårt att dra i gränsen, dra handbromsen när det behövs. Va? För att om en uppgift inte är klar, situationstecken, så blir det ju också svårt att avbryta den för väldigt många. Så att man behöver ha lite koll på vad obalansen innebär för just mig. Och det är först därefter egentligen man kan titta på lösningar. Hur skapar vi en balans i detta då? För balansen måste vi ha. Det finns liksom ingen fråga om det. Utan vi måste ha balans. Och då är frågan, okej, hur gör vi detta? Ja, då måste vi först och främst veta, vad är obalansen? Vart är mina faktorer för att det ska bli fel liksom? Och därefter så kan vi ju agera på problemet då. Antingen så löser vi problemet, det vill säga hantera situationen så att problemet upphör eller minskar i betydelse. Vi kan välja att lämna problemet. Och när det inte går kanske då, så kan man jobba med olika tekniker för att förändra känslorna gentemot problemet. Och de här teknikerna kommer från den dialektiska beteendeterapin, som är otroligt effektiv just för stressutmattning också. Även om den är gjord för unga kvinnor med självskadebeteende i USA från början, så fungerar den väldigt bra på även stressutmattning. Vilket jag insåg för flera år sedan. Och just det här med hur man löser problem då är en viktig faktor i DBT, eller dialektiska beteendeterapi. Och att man prioriterar mellan punkt 1, 2, 3 och 4 egentligen. Så punkt 1 då, det är att lösa problemet. Och det vill säga att hantera problemet så att det minskar i omfattning eller slutar innebära ett problem. Alltså att en situation förändras, eller man pratar med en person som kanske innebär ett problem och liknande. Eller så rent krasst då, att man faktiskt lämnar problemet, för då försvinner ju faktiskt problemet. Det är ibland går det, ibland ska man göra det, och ibland så ser man att men det här går ju inte att lämna, utan det här får vi ju jobba vidare med. Punkt nummer 2 i den här listan då, det är ju att hantera känslorna på ett annat sätt, att reglera ner känslorna gentemot problemet. Det vill säga, vi kan ta ett exempel, man har en administrativ tjänst, man jobbar med datorn till exempel, och det är väldigt mycket e-mail. E-postkorgen blir aldrig full. Och det här känns jobbigt. Eller den blir aldrig tom, utan sagt. Och det här känns jobbigt. Okej. Det kommer fortsätta komma mejl. För det är så här det ser ut. Jag tar emot den här typen av mejl på företaget. Och det kommer att fortsätta komma. Liksom. Om jag alltid mår dåligt över detta. Om mina känslor gör att det här blir ett problem. Då är det ju de som är en del i detta. Antingen så får man lämna problemet och byta jobb. För att e-postskörden kommer inte sluta. Eller så får jag då jobba på hur jag hanterar detta. Om jag hela tiden blir arg eller orolig eller ledsen eller stressad över att det kommer e-mail i min tjänst som faktiskt innebär det. Då behöver jag fundera på vad är det som gör att det här gör mig emotionellt påverkad. Och då kan man få ner de här känslorna på ett bra sätt. Tredje punkten i den här listan handlar om att tolerera problemet faktiskt. Och det här är ju, dels är det applicerbart på vårt exempel med e-posten. Ja, det kommer vara så här. Det kommer vara mycket e-mail och det får vara okej. Och jag är stressad över det ibland, men jag vet varför. Det är liksom, då fungerar även den här punkten att tolerera problemet. Annars så är den mer ihopkopplad faktiskt, skulle jag säga, med kroniska sjukdomar och liknande. Att man till viss del får tolerera att det kommer problem till och från utav den sjukdomen som man har. Det kommer inte gå att ändra sig, utan det kommer vara så här liksom. Och det finns en acceptans i det och en tolerans i det. Och om man då har valt bort, om man inte vill förändra problemet eller lämna problemet, om man inte jobbar med att förändra känslorna gentemot problemet, eller om man inte tolererar problemet, då är man varmt välkommen till punkt nummer 4. Och det är att fortsätta må dåligt. För det är också en lösning på ett problem. Det är ju en icke-lösning, men det är ändå en punkt i detta. Att om du inte gör någonting utav förändringarna eller lämningen, förändrar känslorna eller tolererar problemet, så kommer du helt oundvikligen att fortsätta må dåligt. Och det här är ju ett problem, för vi måste ju få bort den här negativa belastningen. Vi måste ju få bort den här ska vi säga, bördan som ligger över den. Oavsett vilket problem man har, så måste vi skapa en förändring så att det inte fortsätter vara så här. Och den här punkten används också rent terapeutiskt för att visa upp det. Att men punkt nummer 1 eller punkt nummer 4 vill du inte ha. Du vill ju inte fortsätta må dåligt, eller hur? Nej, det vill jag inte. Okej. Alltså är det någon av punkt 1, 2 eller 3 det här handlar om. Eller lite av varje. Och det här är ett väldigt bra sätt liksom att titta på problem och titta på innebörder i aktivitet. Så att säga, som skapar en belastning, för det kommer också hindra vila då, liksom. Det kommer också hindra vår förmåga att återhämta oss och koppla av, att det ligger på problem som inte löser sig, va? Så att vilan är ju helt alltså central, men det är väldigt mycket som gör att vi människor inte gör det, att vi inte kan vila. Vi kanske inte kan vila, vi kanske inte vill vila, vi kanske inte vet hur man gör. Det finns massor av olika faktorer där som stör. Och just balansen där handlar ju både om då att ta reda på vad är det som skapar obalansen, hur ser aktiviteterna ut, hur ser belastningen ut, och även då hur gör vi med vila liksom? Hur fungerar den för oss, hur återhämtar oss, när återhämtar vi oss, Är det en slump att vi återhämtar oss, att vi gör det när det passar som absolut bäst, eller är det strukturerat och att vi gör det regelbundet och rent krasst då, även om vi inte behöver det just då, att vi ändå kopplar av för att hela tiden ligga före i energidisponeringen sådär. Så att balansen mellan aktivitet och vila är jätteviktigt när det gäller stress och utmattning, och det är viktigt när det gäller hela livet, hela vardagen överlag. Och ju mer man kan om detta, desto bättre är det, desto bättre beslut kan man ju fatta för sig själv. Och det här är också en väldigt central del i en stressutmattningsrehabilitering. Att man börjar titta på hur ser aktivitetsnivån ut och belastningen över dagen. Och vilken nivå utav vila har man in då. När man har rätt ut det här så skapar jag då ofta en struktur för patienten. Det vill säga ett schema. Nu gör du så här och så här och så här. Här är vila, här är vila, här är vila. Och så kan du göra så här mycket på de här tiderna. Så att vi äger situationen igen över energin. Och det här är också någonting som arbetsterapin jobbar väldigt mycket med. Arbetsterapeuter sitter egentligen på mycket av facit i de här frågorna. Men har väl inte riktigt lyckats att bryta igenom den informationen att de är jätteduktiga på detta. Utan gemene man idag tror att man måste gå till en psykolog eller en terapeut för att få hjälp med stressutmattning. Men i själva verket så jag använder ju terapin när, ska man säga, arbetsterapin inte funkar. När aktivitet och disponering och schema och det här för att få ordning på orken och energin inte fungerar, för att det finns ett reflexmässigt agerande som gör att man sätter sig skiten om och igen fast man inte vill, då behöver vi kanske ändå komma och korrigera ett beteende som är reflexmässigt, och då kommer ju terapin in. Men strukturen och den typen som är facit för stressutmattningssituationer, där är arbetsterapin klart bäst. Under förutsättning att individen får det att fungera då, så att säga. Så ja, det här med balans och sånt, det vill jag ju få att komma till det, tänker jag. Och det finns jättemycket att säga. Det finns också jättemånga fler avsnitt att lyssna på om detta. Och det finns artiklar på hemsidan biorudman.se, och det finns liksom små tips lite varstans kring min verksamhet som handlar om balans, för det är väldigt mycket det som mitt arbete handlar om. Och på frågan då, har du balans i ditt liv hela tiden? Jag som terapeut och som jobbar med det här, då kan jag säga nej, överhuvudtaget inte. Det funkar inte så. Min vardag är på det viset att i långa perioder så finns det är inte frågan om balans. Det finns ingen möjlighet till balans. Och då måste jag ju agera utifrån det. Och då får jag förlika mig med att det inte är balans just nu, men jag får göra mitt allra bästa för att det ska vara okej ändå. Och jag måste kontinuerligt jobba på att problemet ska förändra sig. Och att jag får vad jag behöver fram till dess. Så att perioden kan ta slut, till exempel. Så att det är inte frågan om att det kommer att vara balans hela tiden för någon. Och ju mer intensiv vardag man har, desto viktigare är de här frågorna. Men det är också desto svårare att ha balans. Så att ja, det är inte det att terapeuten på något vis är facit eller perfekt. Utan jag har samma kamper som alla andra. Och det är viktigt att komma ihåg det. Det är också viktigt för mig att komma ihåg det. Att mina kamper och mina tillkortakommanden och mina, liksom, mitt arbete med mig själv är på något vis, ska vi säga, grunden i det jag kan rekommendera till andra. Jag kan ju inte be en patient att göra massa svåra insatser om man inte vet hur svårt det är och vad som krävs och liknande. Så där är jag väldigt noga med att i alla fall applicera kunskapen och erfarenheten i min egen vardag. Och sen så kommer det vara svårt ändå. Men det är ett kontinuerligt arbete, kan man säga. Ja, som sagt, vill man läsa mer och sådär så är bjornrudman.se bästa sättet att göra det på. Och dela gärna podden vidare och glöm inte att prenumerera, så får ni upp lite notiser när det kommer ett nytt avsnitt. Så kan jag bidra kanske lite till, hoppas jag. Och jättestort tack för att ni lyssnar. Det är väldigt många som lyssnar, och den bästa av världen så hade den här podden inte behövts överhuvudtaget. Men nu är det inte riktigt så det ser ut, utan jag kommer fortsätta så länge det finns ett behov. Så stort tack för att ni lyssnar. Ha det gött. Hej hej.